om liknelser. Det är med mig så långt, va? Han började och upptäckte i rummet, och i rummet fanns det människor som genast tänkte, vad är det här för något? Och kikade ut genom fönstret på parkeringsplatsen eller vad som nu fanns utanför fönstret, genom församlingen, genom skötska akademikerstad, där en pastor berättade en liknelse som byggde på en annan liknelse i en predikan som handlade om liknelser. Så fanns det några andra också. Så för ett ögonblick i början av den här berättelsen av pastorn i den här församlingen i den östgötska akademikerstaden, han berättade sin liknelse som byggde på en annan liknelse i en predikan om liknelser, som satte sig upp i stolen lite grann och tänkte, vänta nu, det här är lite annorlunda. Så här brukar inte den här pastorn i den här församlingen, ja ni vet. Men sen gick det ett tag och de tänkte, nej, det är precis som vanligt, han bara håller på. Så då släppte de uppmärksamheten och gjorde något annat. Så fanns det två grupper till i den här församlingen. I den östgötska akademikerstaden. När pastorn berättade en liknelse som byggde på en annan liknelse. Som kanske några vid det här laget hade börjat känna igen. I en predikan som handlade om liknelse. De tog upp telefonen eller anteckningsblocket. Tyckte det här är ovanligt intressant. Vänta, det här betyder någonting för mig. De började anteckna lite grann och följde med. Den här pastorn bankade fram och tillbaks och berättade en liknelse som byggde på en annan liknelse i en predikan som handlade om liknelser. Men även de gav upp efter ett tag. Därför att de kom på att just det, vi är värdgrupp idag och sen i eftermiddag hände det. Och just det påminner mig om nästa vecka, jag vet inte om. Och sen hade det gått några sekunder medan den här pastorn i den här församlingen, i den här östgötska akademikerstaden, berättade sin liknelse som byggde på en annan liknelse i en predikan som handlade om liknelse. Och då hade de tappat spåret och slutade anteckna. För att, ja, det var för mycket annat att tänka på. Men det fanns en till grupp då, som jag sa. Grupp och grupp, eller vad det kanske var en som satt någonstans. En bit bak den här pastorn. I den här församlingen, i den östgötska akademikerstaden, berättade en liknelse som byggde på en annan liknelse i en, ja ni fattar. Och de hängde med och någonting hände med dem. Det hände någonting. Något som fastnade så där. Och nu tänker ni, hur många gånger ska han säga att en pastor i en församling i en östgötska akademikerstad berättade en liknelse som byggde på en annan liknelse i en predikan som handlade om liknelser? Det där var kanske sista gången. Och ni känner alla igen liknelsen, hoppas jag. Eller många av er känner igen liknelsen som den här liknelsen jag försöker berätta. Eller den här pastorn försöker berätta bygger på i en predikan som handlar om liknelsen. Om ni inte gör det så återkommer vi till den sen. Så kommer det stå fullständigt klart. Och nu står jag och gafflar för att jag hittar ingen bra väg ut ur den här. Jag ber om ursäkt, jag har inte jobbat igenom det där. Men ni förstår vad jag menar. Liknelser kommer att handla om idag. Jag ska försöka berätta mer om liknelser snart. Den här liknelsen som jag försökte berätta en liknelse på samma form av. Och en del av er sitter nu och känner. Kan inte bara berätta den liknelsen. För jag vet ju vilken det är. En del av er undrar vad i hela världen håller han på med. Lugn. Men den här liknelsen, den startar. Det som är Jesus allra första predikan i Markus evangeliet. Det är Markus evangeliet vi befinner oss i som församling den här hösten nu. Jesus allra första predikan. Det betyder att nu är det något viktigt som ska sägas. Han har redan startat rätt dramatiskt. Men nu ska han predika. Och så säger han som jag gjorde. Lyssna eller hör, säger Jesus. Det här är viktigt. Där kommer att säga det något som understryker de här två spåren som vi redan har satt ljuset på. I början av predikoserien. Som är det absolut viktigaste. Vad är det Markus vill säga? Som dessutom då Jesus såklart vill säga. Jo, det är det här. Alla ni som hör. Ni bjuds in till någonting. Ni bjuds in att bli deltagare. I det Jesus kallar för Guds rike. Det vi har kallat för ett regimskifte. Och det bjuds in att gå djupare in i relation. Med den Gud som har vänt sitt ansikte till dig. Och som är det här regimskiftet. De två oskiljaktiga. Det är det där som är det viktiga. Kommer ni ihåg någonting annat än den här löjliga liknelsen som är byggd på en annan liknelse i en predikan som handlar om liknelser. Så är det det ni ska komma ihåg. Gå med i regimskiftet. Fördjupa din relation med Gud. Oskiljaktigt. Hör. Den där liknelsen och de två liknelserna som följer, som är lika intressanta men som vi inte ska tillbringa nästan någon tid med idag. De stryker under det Jesus redan har börjat säga. Om riket och hur det riket tas emot. Då ska jag säga något mer om liknelser som sådana. Så kan ni som fortfarande inte har kommit på vilken liknelse det var. Ni kan fundera vidare på det, för det är det mest intressanta. Liknelser. Alltså Jesu liknelser, de här märkliga berättelserna, de handlar om just det här regimskiftet. Vi har ett dop idag. Då ska ni kliva in i det regimskiftet och i den fördjupade relationen. Men det är det liknelserna handlar om. Det är det Jesus bjuder in oss i. Det är hur Guds framtid är närvarande redan nu. Det nya mitt i det skalet av det gamla. Alla möjliga bilder. Markus vill bjuda in oss att våga leva i den spänningen det innebär att stå där. I två världar på sätt och vis. Inom oss själva och hur vi själva ser på världen vi lever i. Jag brukar ofta säga att Jesus i sig själv till och med är en levande liknelse av hurdan Gud är. Och det är så därför att Jesu liv berättar vem Gud är. Det Jesus säger berättar hur Guds framtid av förlåtelse, av försoning, av helhet, av allt det goda som vi verkligen längtar efter på djupet, hur det nu händer genom honom. Det är därför vi kan säga, som man ibland gör i en del gospelsånger, att Jesus han är svaret. Alla ni som är födda innan 1980 känner igen det där. Alla ni andra. Jag är ledsen. Alltså, vi bjuds in och blir deltagare i det som är Guds rike. Jesus är svaret, eller ännu hellre, den han är och det han säger sätter alla andra frågor vi har i precis rätt perspektiv. Det är det allting vi gör när vi firar gudstjänst handlar om, såklart. För Jesus är liknelserna alltså ett sätt att kommunicera Guds rike, det här regimskiftet, det nya, i ord, i talad form. Och de verkar ha två grundläggande funktioner. Det kanske finns fler. Men två som jag tänker på. Den första är att påverka den här folkmassan. Människorna som finns lite i ytterkanten. Han vill påverka dem att engagera sig i det han säger och med honom själv. Och dra in folk i världen de öppnar upp. Hör. Samtidigt så handlar det om att lära eller träna de här nära efterföljarna. I att ta emot det här riket och lära sig hur det ser ut. Liknelserna är, skulle man kunna säga, jag tror det står någonting på skärmen här. De är till för att fånga lyssnarens uppmärksamhet som livliga, verklighetsförankrade men lite udda berättelser. Som den här liknelsen om en pastor i en lite udda som lämnar lyssnaren i tillräckligt mycket ovisshet kring exakt vad som menas med dem för att man ska börja engagera sig i dem. Det är inte förklaringar som gör att just ja, det är inte en bruksanvisning. Vad bra, nu vet du hur det funkar. Du ska in i deras värld, det är Jesus vill. De är nästan provocerande eller lockande. Det handlar om att bli deltagare i det som berättas. Det är liknelserna. Och det som berättas, det är Guds rike. Det som berättas är Jesus själv. Som den levande liknelsen av vem Gud är. Då finns det en logik i det här, tänker jag. Och den är att vi som Jesu efterföljare, om det är det vi tänker oss att vi vill eller kan vara eller borde vara eller hoppas vara, att våra liv i vår tur bjuds in att bli levande liknelser som liksom har den funktionen som det som står där. Är det så att våra liv är begripliga men lite udda på ett sätt som gör att folk vill engagera sig i vad är det ni håller på med egentligen som driver er till att vara, göra, säga som ni är. Förstår ni? Är ni med? Ja, det, den där som jag talade om innan, den personen nickade nu. De andra tittar ut genom fönstret. Det är okej. Okay. Så våra liv är på något vis i Guds ögon. Det finns en inbjudan till oss att bli ett förskottsfirande av den fantastiska framtiden som Gud lovar. Ett firande. Och det är det därför att vi minns honom i och med våra liv. De här berättelserna påminner oss om dem. Engelskan är mycket bättre på det här viset, för engelskan har ordet som vi säger använder för minnas eller komma ihåg, det är remember. Remember, det betyder att återförkroppsliga, att ge kropp till någonting igen. Det är mycket enklare på engelskan på det viset. Och då blir Jesus synlig mitt i våra trassliga liv. Jag har några vänner som jag tänker lyfta lite längre fram, som har varit sådana levande liknelser för mig. Som har varit lite provocerande men väldigt lockande, oerhört intressanta människor. De har någonting, va? Vi har alla sådana. Så i alla fall, Jesus är därför synlig mitt i våra trassliga liv, som de ser ut, om vi tar emot inbjudan. Inbjudan är fri, inbjudan är gåva, inbjudan är fördjupad relation med den Gud som har vänt sitt ansikte till oss, till världen, gåva. Så tillbaks till liknelsen. Kommer ni ihåg vilken liknelse det var? Här kommer en målning av Vincent van Gogh, som jag tror att många säkert har sett. Vad var det nu? Är det någon som gör det här jättejobbiga? Är det någon som vill säga vilken liknelse var det? Nu borde det vara uppenbart. Nej, bra, det är ingen. Okej. Okay. Då kan jag använda alla mina anteckningar. Ja, men titta på bilden några ögonblick. Och klart, det här är ju liknelsen om sådden, såklart. Och istället för, jag lovar, det är två liknelser till, två taler till. Jag ska inte göra samma sak då, så ni kan slappna av. Ni kan tänka för er själva, det skulle jag göra. Hur börjar den här liknelsen? Försök att tänka det bara, några sekunder. Jag ska inte ägna lång tid åt det här. Hur börjar den? Det är ingenting du behöver dela med någon. Du behöver inte samtala med grannen bredvid. Bara tänk. Titta på tavlan. Vad ser du i den? Och försök tänka, hur börjar liknelsen? Vi börjar ta oss in i den. Hör. En man gick ut för att så. Ja, jag känner igen det. En man gick ut för att så. Tänker jag inte läsa den verbatimt här. Han fortsätter och säger, var hamnar det här han så? En del hamnar med vägkanten, säger han. Och fåglarna äter upp det. Var tunn jord på den här tiden. Åkermarken, och för det som har varit i Mellanöstern och sett åkermark, så får man ibland. Står de där? Det är stenigt, jordmånen är tunn. För andra han såg, det hamnade i jorden, men det är väldigt tunn jord. Det kommer upp, det växer upp snabbt. Och så bränner solen bort det, därför att rötterna har inte blivit djupa nog. Och så faller en del bland tistlarna, va? Sånt som växer. Och när det växer upp, det är hyfsad jordmån, men tistlarna tycker också om jordmånen, så de kräver det. Det funkar inte. Och så avslutar med att en del hamnar i den goda jorden. Den som är ostörd. Den som tar emot. Den som kan leva. Den som är fruktbar. Och så ger den skörd. Och hur många gånger är det? Det är helt galet. Det är 30-falt, det är 60-falt, det är 100-falt. Multiplikationen funkar inte riktigt i mitt huvud. Det borde ju vara 120-falt. Va? Men nej. Där har vi liknelsen. Hör. Den som sår och det som sås. Det är Jesus själv och Guds riket. Ja, det här vet vi. Det är regimskiftet. Och lyssnandet är viktigt här. Hör. Han säger det flera gånger i hela den här långa texten som ni säkert kan läsa sen. Så lyssnandet är viktigt. Och när han blir ensam med sina närmaste, de som verkligen hör, ja, då förklarar han. Och vad är det han säger då? Jo, han säger så här, att de två första utsäderna, det som hamnar på vägkanten och äts upp av fåglarna, och det som växer upp men bränns bort snabbt, det är de som omedelbart viker av från vägen. Så snart de ställs inför Guds inbjudan och kostnaden den innebär. Det är de i vilka ordet aldrig slår rot. Och vilka är hindren? Kommer ni ihåg det? Jag liksom tänker den här berättelsen nu. Ja, Jesus säger att hindren är Satan och lidandets utmaning. Och Satan står ju här för de som lyssnar men inte följer. Som beundrar men inte låter sig dras nära. Men än mer så står ju de här fåglarna för Satan. Och det betyder den sociala och politiska och religiösa ledarskapets motstånd mot riket. Han har redan börjat krocka med dem i Markus berättelse rejält, och nu väver han in dem här igen. Alltså det som vill bibehålla lugnet, stabiliteten och tryggheten. De som inte vill lyssna på de här liknelserna för att de upprör ordningen. Vi kan inte ha det så här. Jesus säger till och med när han förklarar liksom att de tar bort ordet som sås. Pretty nasty stuff. Och lidandet då? Det andra problemet, ja. Vi tycker inte om lidande, det kan man ju i alla fall konstatera. Men lidandet är att uthålligt och tålmodigt vandra Kristusvägen. Och det berättas så i alla evangelierna i hela Nya Testamentet. Som en frukt av tillit till Gud. En tillit som prövas när vägen blir klurig och ger konflikt. Och det kommer den att göra. Och varför kommer den att göra det? Jo, därför att den gjorde det för Jesus. Han är tydlig, Jesus, med att liksom tillitsfull, uthållig och tålmodig efterföljelse. Det är det som bär frukt. 30-falt, 60-falt, 100-falt. Vi återkommer till det. De avslutande två utsäderna är annorlunda. Där hörs ordet. I det ena fallet så bär det som sagt frukt. I det andra fallet så kliver efterföljaren av vägen när den blir för smal. Och Jesus säger, när världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet så att det inte ger någon skörd. Och här behöver vi närma oss platsen nu där för oss i den värld vi lever i, de människor vi är, där det här börjar bli svårt att lyssna på. Markus ger till ett exempel längre fram i sitt evangelium som är den rike unge mannen, en annan berättelse. En man som kommer till Jesus. Men han är den enda personen i hela evangeliet som uttryckligt avvisar Jesu inbjudan till efterföljelse. Han är den enda som får frågan, som får inbjudan, som säger nej, det här vill inte jag. Det kostar mig för mycket. Den rika unge mannen är välutbildad medelklass med rätt åsikter, god teologi. Men till sist är han en beundrare, inte en efterföljare. Den berättelsen är värd en predikan för sig själv. Det här liknelserna gör med oss. Men de som tar emot sig Jesus, de blir fruktbärande. De blir fruktbärande på ett nästan abnormt sätt. Ni hörde siffrorna, 30-falt, 60-falt, 100-falt. Det är löjliga mängder i förhållande till hur mycket skörd man kunde vänta sig. Om man fick 6 gånger så var man överlycklig. Det här är en liknelse som påminner mig om den här Jesu första underverk i Johannes evangeliet. När han går på en bröllopsfest. Och Jesus när han går på en bröllopsfest, han tar vatten och gör om det till 800 flaskor vin. 600 liter vatten. 0,75 i en flarra va, på Systembolaget. Det svämmar över. Gud är så ohyggligt, ohyggligt generös. Och det blir vi också. När vi blir den goda jorden. Sådana inbjuds vi att bli. I fördjupad relation med den Gud som har vänt sitt ansikte till oss. Som gåva. Så det är det som sås i den här liknelsen. Samtidigt är det enda rimliga gensvaret den sårbara och tålmodiga efterföljelsen. Det är den goda jorden. Mycket enkelt. Det är vårt blivande. Gud ger oss livet som gåva. Vårt blivande, det vi blir, det är vår gåva tillbaks. Och de andra två liknelserna, de påminner oss helt enkelt om det här. Därför ska vi inte ägna så stor tid om det, även om de är mycket väl värda helt egna predikningar. Vi kan ta en andra bilden då. Det är lite samma övning, lite kort. Jag tycker han är en jättefin tavla. Stephen Janknecht heter han, en amerikansk katolsk konstnär. Den heter, målningen heter The Sleeping Farmer. Det är roligt för de flesta jordbrukare känner, de sover aldrig. Alltså liknelsen om skördens växt. Va? Jag läser den för den är kort. Men alltså ni kan titta på bilden och sitta i den. Men Guds rike är det som när man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp dagar och nätter går och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv är jorden gröda, för strås och ax och så moget vete. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. Tålamod och tillit talar om. Det är det de här understryker. Jesus bjuder in oss i nästan ett revolutionärt tålamod. Skörden är alltid, alltså när han låter skäran gå, det är alltid en bild för Guds rättvisa, helande och befriande dom. En dag kommer skörden. En dag är regimskiftet fullbordat. Men vårt arbete, precis som den här jordbruken, det är att redan nu så allt det som har med den här framtiden att göra. Att lära sig att leva med andra man inte tycker om. Förlåtelsen, försoningen, gästfriheten. Tufft. Och på något vis så är det också ett sådant arbete vi inte kan tvinga fram frukten av. Vi kan bara vara det. Göra det enkla vi kan, det lilla vi kan. Utan att kontrollera utfallet. En dag kommer skörden vi väntar på hända. Vi skapar plats för den, men vi kan inte tvinga fram den. Gud kommer att handla rättvist. Det handlar om tålamod och tillit. Och då tänker jag att den absolut bästa bilden vi kan använda som kristna för Guds tålamod och tillit som vi kallas in i, det korset. Så ser det ut. Det är en symbol och den händelse vi har för den goda jordens tillit och tålamod. Tillit till Gud och tålamod. Och så har vi de här levande liknelserna jag tänkte på. Jag känner en vän som bor i ett land väldigt långt bort som är brukare. Han levde på en plats där hans familj hade levt i flera generationer och brukat jorden. Men tyvärr så var det så att det var hård kamp om landet där. Och folk hade olagligt kapat åt sig delar av hans land, så att han nu låg instängd mellan andra konkurrerande intressen. Och folk försökte hela tiden komma in och snå åt bitar av hans land, förstöra hans skörd, hota hans familj. De var kristna, de här människorna. Så han bestämde sig för: vad är det som är viktigast i mitt liv? Och jag har tillit till att Gud kommer ändå att befria oss från det här. Också mina fiender. Jag måste ha tålamod och be för dem. Så de startade ungdomsläger på sin mark. Som lärde folk att icke-våldsligt möta varandra. Och som byggde på försoning. Det är en levande liknelse. Men det kan ju se ut på väldigt många sätt. Jag kommer att tänka på en annan vän till mig som var i min ålder ungefär. Beslutade för att jag ska nog inte arbeta, lönearbeta längre. Jag ska finnas till hands för människor och lyssna. Hon var en själavårdande människa. Så hon gjorde det. Och tänkte, inkomsten löser sig nog. Oansvarigt kan man tänka. Men det gjorde den faktiskt. Och i 10 år så var hon en ovärderlig resurs i en mycket liten församling som aldrig någonsin hade haft råd att betala henne för den typen av arbete som var så sjukt viktigt. Människor blev själva upprättade, helade, lärde sig att leva det liv de är kallade till genom hennes tid. Levande liknelser, tillit och tålamod. Jesus talar klarspråk i mitten av Markus evangeliet om hur den ser ut, korset. När han börjar tala klarspråk helt plötsligt så säger han: det här är så, det är så här det ser ut. Och så säger han till sina lärjungar: om någon vill gå i mina fotspår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Hör. Ja, vi avslutar väl med den sista. Jag tycker jag jättemycket om faktiskt. Ni vet vilken det är? Senapskornet. Senapskornet. Vad ska vi likna Guds rike vid? Vad ska vi använda för bild, säger Jesus. Jo, det är som ett senapskorn som är det minsta av alla frön på jorden. Och så när man sår det så växer det upp och blir större än alla örter. Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo där. Tålamod. Tålamod och tillit. Det är som att den här liknelsen är en uppmuntran till den här fjuttiga skaran av de som verkligen har bestämt sig. Jo, men jag vill följa dig. Och en nykter påminnelse om att det lilla, det föga imponerande, där bor Guds stora förändring. Senapskornet växer upp. Det ni har nu, det ni tänker, det här är ju meningslöst, det lilla jag håller på med. Ja, det har med Guds stora framtid att göra. Så är det. Så finns det ett annat sätt att läsa den som jag tycker är ganska kul. Det är ju att senapskornet, jag tror jag har en till bild på det. Senapsträdet, wow vilken effekt. Senapskornet, senapsträdet ser ut ungefär så här. Det kallas också för tandborstträdet för er som är duktiga botaniker, ni vet ju det här. Det är ett ogräs, va? Det är ett fruktansvärt ogräs. När det börjar växa in på åkermarken i trädgårdar så går det inte att bli av med. Det tål mycket värme, det tål enormt mycket torka. Jag tänker mig att det också, det här har med liknelsen att göra. Va? Du måste dra sig in i dem. Vad är det här för träd? Det är ett ogräs. Det växer okontrollerat. Så är det med dem som följer riket. Helt plötsligt så sprids de överallt. De är besvärliga. Man får inte upp dem med rötterna. Jag tycker det är kul. Ja. Så slutet på den här. Som början med en riktigt dålig liknelse. Tänker jag. Alltså att det vi kallar det är att vara den goda jorden. Och ta emot den gåvan och bli levande liknelse. Den är ny till oss varje dag. Den är det i sångerna vi har sjungit idag. Som också bjuder in oss i sin värld. Inte bara stå och liksom mima texter. De säger någonting i nattvarden som drar in oss i det som har med Gud att göra. I förkunnelsen vad de nu har gjort. I bönerna och i dopet idag. Så kallas vi in i det här riket. Det är ett äventyr. Glädjefyllt. Det finns något revolutionärt i det. Det är ett regimskifte. Om det får växa så blir det till besvär och till glädje och till välsignelse för många. Även i östgötska akademikerstäder. Så hör. Ska vi be. Gud, vi önskar en sak. Att du skulle dra oss in i din berättelse. Gör oss nyfikna. Om vi är rädda, gör oss modiga. Om vi är blasé. Tack att du väntar på oss. Och du lockar oss hela tiden. Om vi är barn, om vi är unga, om vi är gamla. Tack att du vill dra oss in i ditt liv. Du vänder ditt ansikte till oss och säger, jag älskar dig. Det finns en väg för dig att gå. Hör. Amen.